Hallå, hallå. Har du hämtat dina kakor, kokat ditt kaffe? Det hoppas jag. För nu kommer ett nytt avsnitt av Fika med Emma. Dagens gäst är en fyrabarnsmamma som pluggar socialpsykologi och lever med sjukdomen bipolär. Varmt välkommen Anneli Lundström till Fika med Emma-podden.
Tack så mycket.
Är det bra med dig, Anneli?
Ja, det är bra. Ja.
Det är bra.
Ja.
Du sa precis innan vi började här att du var lite nervös.
Ja, nervös och pirrig också.
Är det första gången du gissar en podd kanske?
Det är det. Och jag har inte lyssnat på någon mer podd än din podd. Så att jag är inte så inne i poddvärlden. Så att jag har varit lite nervös på att veta hur mycket jag ska tala. Om jag ska... ja.
Jag har ju varit inne på ditt konto. Och letat fram några bilder. Du har ju ungefär instagrammat i 2 år. Stämmer det?
Ja, om det inte är 3. Fast jag har ju också instagrammat innan, fast då hade jag ett annat konto.
Okej.
Så jag har ju varit igång med Instagram i väldigt många år. Men gjorde jag ett nytt konto för, jag tror, 3 år sedan. Som är den här.
Ja, precis. Och om det är så att de som lyssnar nu vill hänga med lite, vi ska försöka förklara bilderna och sådär, tänker jag. Men då kan man gå in på Fika med Emma-poddens Instagram-konto, så ser man alla bilder där. Men man kan också gå in på ditt Instagram-konto, så kan man ju liksom se mera bilder, och du lägger ju upp otroligt mycket stories.
Ja, det gör jag.
Så det är lite mer där du hänger.
Det är där jag hänger, precis. Ja. Inte så planerat och uppstyrt, utan bara go with the flow with storyn.
Ja. Vad heter du på Instagram?
Anneli.lundström.
Men nu tycker jag att vi kör igång. Jag har hittat några bilder. Och vi börjar med den första bilden. Och det är en ganska hemsk bild. Eller, ja, den ser inte så hemsk ut. Men det är en av dina söner som ligger i en sjukhussäng.
Mm. Precis.
Med benen rakt upp.
Ja, exakt. Det är min äldsta son Oliver när han var 3,5 år. Hoppade han ur sängen. Och landade helt galet, så att han bröt ju hela lårbenet. Oj. Ja, så den gick ju rakt av. Och eftersom att han var så liten fortfarande, så valde de att pröva den här metoden då, när man har benen i sträck under läkningstiden då, under en månad. Så att benet ska gå ihop sig igen.
Så han låg så i en hel månad?
Nej, för att redan efter 2-3 dagar så kom de underfund med att han är för tung. Han har för tunga ben, så att han gled liksom ner från den här bandaget. Eller den här, och då fick de ta en annan metod, så att då fick de istället sätta in en då lång spik genom knät och hänga upp det benet på en ställning. Så att han satt ju fast i sängen fortfarande, fast de bytte till en annan ställning. Och den såg ju inte mycket trevligare ut än heller, det som blev. Men då fick han i alla fall ha ett ben nere. Och barn är ju så fantastiska. Så efter redan typ 1 eller 2 veckor, då kunde han ju liksom sätta sig upp, fast att benen hängde rakt upp. Och kunde ju vara inne i lekrummet och spela pingis och data och Så att de anpassade sig, så det gick ju bra.
Men hur länge var ni på sjukhuset liksom?
I 5 veckor.
5 veckor? Mm. Ja. Det är lång tid.
Ja, men det var det. Och så hände det precis i början på december. Så det var ju lite speciellt då, att vi firade jul och nyår där. Och vår familj fick ju komma till sjukhuset då och fira. De har ju ändå alla rummen med kök och julgran. Så att det blev ju... Ja, men det blir en annorlunda jul, men ändå mysig. Och då hade vi bara Oliver också. Så att,
Det kanske var lite tur och otur, om man får säga så. Att det var liksom din första son som fick ligga där på sjukhuset. För hade han haft fler barn, så hade det nog varit ganska jobbigt att rodda allting, tänker jag. Familjelivet och sånt.
Ja, verkligen.
Ja. Men han är helt återställd idag?
Ja, han är helt återställd. Han fick ju lära sig att gå från början och åka lite vagn och sådär. Backa tillbaka några steg.
Men okay.
han lärde sig att gå ordentligt. Han fick ju sån här rehabilitering. Och, ja. Så nu är det full fart på honom.
Härligt.
Ja.
Jag tänker att vi tar nästa bild. Och då är det... Jag presenterar ju dig som fyrabarnsmamma och även att du pluggar, men att du också lever med bipolär sjukdom. Mm.
Ja, men
det här
precis.
Är en bild på dig när du, ja det är en bild på dig helt enkelt bara. Mm. Och så står det ett bipolärt ansikte i texten.
Mm.
Vill du berätta hur, ja. Hur fick du sjukdomen eller hur förstod du eller när, hur började?
Ja, jag... fick ju bekräftat efter utredning på psykiatrin att jag hade bipolär sjukdom för 7-8 år sedan nu. Mm. Men jag har ju förmodligen haft den sedan i alla fall kanske 10 år, att det uppkom vid 20-årsåldern.
Okej.
Och just den här bilden, jag tror att det var första gången jag liksom outade ut att jag hade bipolär sjukdom faktiskt på det kontot.
Mm, jag tror om man läser, det är en väldigt lång text och jag har för mig att fortsätter man så läser man att det är liksom första gången du berättar.
Ja, det är nog det.
Hur kändes det liksom att outa något sånt? För du har ju väldigt många följare och jag tänker, hur känns det att berätta något sånt för folk som man inte ens känner liksom?
Alltså det känns, det är så konstigt att säga, men det känns typ så mycket bättre att säga till folk som man inte känner än att ta det med folk man känner. Det kändes jättebra och ta det på Instagram och det alltid känns bra när jag har talat om det där. Man får också en otroligt mycket djupare relation med de som följer mig och vi kan prata på ett annat sätt. Och så får man ju förståelse även utav då min familj och mina nära vänner som följer mig att ja, men just nu kanske det inte är riktigt bra eller jag kanske vill bara förklara lite djupare för det kanske inte jag gör över en kopp kaffe hur som helst för att jag är inte jätteöppen i mitt vanliga liv så. Men jag har hittat en plats på Instagram att jag kan vara det och det tror jag underlättar för både mig och mina nära och kära och även för folk jag inte känner att se att jag är inte ensam om att ha det så här och även kanske få lite hopp om att man kan ändå ha ett bra liv.
Ja men absolut, för psykisk ohälsa är ju så stort idag också. Mm. Och det behövs ju verkligen pratas om det.
Mm.
Så det du gör är ju fantastiskt och att du också vågar prata om det är jätteviktigt för andra som kanske också känner det, känner att man är kanske inte som alla andra eller att man, ja, att man kan dela saker och ting. Så Instagram har ju blivit ett sånt ställe där man kan dela saker också.
Absolut, så det har ju bara blivit bättre och bättre. Jag kommer ihåg när jag hade mitt tidigare Instagramkonto för då började jag ju också lägga upp resan när jag fick bekräftat att jag hade den här sjukdomen. Men då var det ju, det var så lite och internt på mitt lilla konto då som jag hade och jag kände mig ganska mer utpekad och lite dömd kanske av folk som har gått i skolan med och du vet. Så där så kände jag att nej, jag börjar om från början och så när det känns rätt att börja prata om psykisk ohälsa så gör jag det. Och jag fick ju ett jättefint mottagande och ja, det känns som att man har fått, jag har fått ut jättemycket av det.
Mm.
Prata om det.
Men kan du få elaka kommentarer också liksom?
Nej.
Eller?
Ingenting.
Vad skönt.
Det är jätteskönt, jag tror folk... Mm. Folk kan säkert tycka och tänka, det får man lov att göra, men inte något som någon säger.
Nej. Men hur var det då liksom när du började du själv förstå eller började, alltså hur går en sån här utredning till?
Mm. Jag hade precis förlöst min andra son Joel. Ganska snart därpå så blev jag ju sjuk i depression. Mm. Och man brukar ju oftast koppla det som förlossningsdepression. När det går i samband.
Ja.
Jag blev ju sjukskriven för depression. Och sen gick det liksom inte över. Och så blev det att man började tala med psykiatrin. Och så vidare. Och har det hänt förut? Hur ser sjukdomsbilden ut? Och då med mycket om och men, höll jag på att säga. Men det gick ju ganska snabbt när de sa att de vill göra en utredning också med den här bipolära sjukdom. Vi tror att det kan vara grunden och inte förlossningsdepression. Mm. Så då startade de den utredningen och ja, det tog inte så lång tid så fick jag det bekräftat att jag hade den här bipolära sjukdomen och att den finns att medicinera för att jag ska kunna må bättre. Och ja, en plan för hur jag ska kunna ta mig tillbaka till att må bra då. För då var jag ju jättedjupsvacka. Jag var ju sjuk i ett år ungefär. Så att det blev inte så mycket föräldraledighet där. Utan min sambo var ju hemma och jag bara låg och sov i princip.
Mm.
Så det var en mörk tid. Men det var ändå... Nej, jag ska inte säga att det var skönt att få bekräftat. För att jag hade jättesvårt att ta det till mig faktiskt. Jag kunde... inte riktigt accepterat att jag var sjuk. Jag började ju med meditation och jättemycket mindfulness och nästan skylla på mig själv att jag antagligen har tänkt fel, att jag har gjort något fel, att om jag bara ändrar inställning och är mer positiv, om jag bara anstränger mig lite mer så ska det nog kunna gå och lösa det här bara inifrån.
Ja.
Så att det var lite svårt att ta till med det, men till slut. Så...
Ja. Men du äter medicin nu också?
Ja, det gör
jag. Eller medicineras och sånt liksom?
Mm, precis.
Och nu mår du bra liksom, eller hur?
Alltså jag vet inte om... ibland känns det som att jag inte tar någon medicin för att jag inte känner någon större skillnad. Men det gör det nog fast inte så här... Det är ju verkligen inte så här att det är jätteupphöjande på något sätt. Att det märks, men det...
Ja, för bipolär är, visst är det så att man, det, antingen är man manisk en tid eller så är man jättenere. Är det det som är? Ja,
ja precis. Och däremellan är det ju stabilt. Ska ja. Vara. Sen finns det olika versioner. Vissa svänger ju mycket snabbare upp och ner och så vidare. Men det är viktigt att komma ihåg att man är ju inte i ett ställe där man mår dåligt precis hela tiden. Absolut inte, utan det kommer i skov.
Ja.
Och det är de man försöker undvika då genom att medicinera i förebyggande syfte.
Ja, okej. Okay. Mm.
Så att det är inte akut medicin som tas när du väl är.
Nej, utan man äter den.
Innan för att se till att nästa skov inte ska bli lika djup eller lika hög. Utan att det ska bli mildare och snabbare att gå över.
Mm. Det är ändå skönt att det finns medicinering, tänker jag, så att man kan...
Ja, men absolut. Ja. Och sen framförallt efter man har lite självhjälp och lär känna sig själv. Och se tydliga signaler och tecken på när man börjar må annorlunda och lite konstigt. Men jag tror att många som blir sjuka i början kanske tar det här på alldeles för stort allvar. Det här med självhjälpen, att man börjar känna efter alldeles för mycket istället. Och... Okay. Det kan ju vara något negativt bara det att man liksom, oh my gud, nu är jag glad, är jag för glad och nu grät jag igår, då var jag deprimerad. Och att man går runt och tänker på den här sjukdomsidentiteten hela tiden så att man nästan glömmer bort att man är ju faktiskt en människa bakom det också. Jag tror att man växer i sin sjukdom, att man blir bättre på det.
Fika med Emma.
Vi tar nästa bild. Och när jag scrollade igenom ditt konto, då, ja men det är ju väldigt mycket bilder på dina barn, men även bilder på din sambo. Och du skriver väldigt många fina texter och sådär. Och då valde jag ut en bild, och det är en bild på era armar, baksidan av armen kan man säga va?
Mm.
Precis vid handleden så är det tatueringar med de här kort... Vad säger man? Kort?
Ja.
Figur, eller, ja, men kung och drottning är det ju.
Mm, ja, men precis.
Spade, eller vet du, hjärtekung och hjärterdrottning.
Ja.
Och sen så står det i texten, varje drottning behöver inte en kung. För att sitta vid sin tron gäller även mig, men jag älskar att ha dig vid min sida, Pontus. Det verkar som att ni har en sån jättefin kärlek tillsammans. För du skriver så fina saker. Och Ja, men... Ja.
Ja, men
berätta.
Vi har en väldigt fin relation. Det har vi, absolut. Mm. Och just när vi gjorde de här tatueringarna så var vi utomlands. Och då var man ju ännu mer eurofri i känslan. Man blir ju som nykär när man inte får roliga saker. Och bara, kan vi gå och tatuera oss här på någon liten
slummi? Ja, ni gjorde det alltså när ni var utomlands en gång.
ja, precis. Vi tar den så som minst täck ut liksom. Och så chansar vi och hoppas att vi inte får blodfisk.
Annars brukar det bli ganska mycket fyll i tatueringar när man är utomlands. Men den här är ju verkligen en fin och ett budskap med sig.
Ja, men precis. Ja, men vi har en bra relation. Sen har ju den också genom åren. Vi har ju snart 10 år tillsammans. Det har ju absolut varit upp och ner i...
Mm.
Det är verkligen inte en dans på ros många gånger. Och vi hade ju den här klassiska 3-årskrisen som man pratar om. Och då fick vi ju ta hjälp av parterapi för att liksom verkligen lära oss att kommunicera på nytt. Och utvecklas tillsammans och kommunicera. Och det redskapen och hjälp som vi fick då för 3 år, eller när vi hade varit ihop i 3 år, det är ju något som vi har burit med oss nu också, som vi använder oss av när vi känner att det skaver, att vi måste kommunicera, att det är viktigt att höra varandra. Och
Men jag tänker ändå, ni har gått igenom ganska mycket, dels den här sjukdomen då som du har fått här, och liksom han har stått vid din sida hela tiden, och det måste vara jobbigt för han också i hans perspektiv liksom, men ni har ändå det är en fin kärlek, tycker jag.
Ja, men den är fin. Och så framförallt, den är ju väldigt trygg. Alltså, det är jättestark och skön trygghet. Och sen så har vi ju, så, som du säger, vi har så otroligt många gemensamma minnen tillsammans.
Mm.
Och framförallt är det väl det som får en att man fortsätter i relation. Man brukar ju prata om det, att man ska komplettera varandra. Men jag tror ju mycket mer om att man har gemensamma minnen, att man kan prata om det, och att det betyder ju så mycket att kunna dela det med någon.
Ni kommer sitta där på hemmet sen om många år och prata om alla dessa fina minnen.
Ja.
Med era tatueringar på era rinkiga armar.
Ja, precis. Och så kanske vi har hunnit få några barnbarn också.
Ja, precis. Då kan ni berätta historien när farmor och farfar åkte och tatuerade sig.
Ja.
Vi tar nästa bild.
Mm.
När jag presenterar dig så presenterar jag dig också som att du pluggar.
Mm.
Och du pluggar socialpsykologi.
Ja,
stämmer det?
Det stämmer. Ja. Mm.
Och den nästa bilden är en bild på en dator.
Mm.
Och då tänkte jag att det symboliserar... Du har ju till och med skrivit det här att man får plugga även på helgen.
Ja, men precis. Vid den här bilden så studerade jag ju på folkhögskolan för att plugga gymnasiebetygen inför att börja studera på högskolan som jag gör nu. Så då studerade jag ju på kvällar och helger ofta. För jag var ju föräldrar. Jag var ju fortfarande hemma med små barn där. Nu har jag i 1,5 års tid pluggat på det socialpsykologiska programmet i Skövde på deras lärosäter.
Hur har det funkat liksom i pandemi? För du börjar ju nästan i pandemitider att plugga.
Ja, så vi har ju fått ha bara distans. Undervisning. Distans.
Har ni det fortfarande?
Nej, det har vi inte. Men däremot så kan du... Vi har haft fortfarande lite valmöjlighet att du kan se på föreläsning på distans, eller du kan välja att vara i skolan. Lite mjukstart då, vilket jag tycker har varit skönt. Jag har ju varit jättenöjd med det här distans.
Ja.
Så att det är ju nästan en chock nu när man ska in till skolan och mer, du vet, man måste kanske... Ja. Spendera mer tid, man ska åka en bit, man ska vara där, det går åt mycket tid på dagen, och bara det att man ska vara social och fixa ordning i sig, bara det är ju helt en hel vetenskap.
Ja, man har nästan glömt bort det efter 1,5 åren man har suttit inne liksom.
Verkligen, och sen har jag liksom bara lärt känna mina klasskamrater över nätet då. Vi är ju typ 85 klasskompisar som jag bara har träffat. Några stycken i verkligheten då. Så det är ju jättemånga nya ansikten och jättesvårt med namn och allting. Och bara, oj, just det är du och det är du. Nej, det är spännande.
Ja. Men det här programmet som du läser nu, Hur lång utbildning är det?
Den är 3 år.
Mm, så då har du 1,5 år kvar nu då?
Ja.
Mm. Och vad blir man när man är färdig liksom? Eller vad är socialpsykologi? Liksom, och varför ville du? Varför drogs du till det?
Ja, alltså socialpsykologi, det är ju en vetenskap där man liksom studerar människan och dens beteende och attityder och kontra att liksom en grupp och samhällelig nivå. Man vill se och försöka förstå och förklara varför människor gör på vissa sätt och vad är det som gör att den gör så? Vad är det som gör att den personen mår så? Mm. Och just den här utbildningen så är vi mycket mer inriktade på hälsan i fokuset.
Okej.
Ja, men...
men vad kan du jobba med liksom?
Den här utbildningen, man får ju en kandidat i beteendevetenskap. Och det är ju stor efterfrågan på det både inom personlig... eller privat och offentlig sektor. Man kan ju till exempel jobba inom social omsorg. Du kan jobba inom polisen. Du kan jobba inom skola. Du kan bli kurator. Man kan bli projektledare inom olika saker till exempel.
Det är ganska bred utbildning låter det som.
Jo, men det är det faktiskt. Absolut. Det är mycket intressant som man kan få ut av den här utbildningen hittills tycker jag. Förstå hur människor fungerar i grupp. Hur ska grupper fungera bättre på den här arbetsplatsen. Och försöka se.
Och om du får drömma lite nu då. Vad vill du liksom jobba med sen när du är färdig då?
Ja, det är roligt att tänka på faktiskt. Jag brukar vela lite. Men jag skulle tycka att det var kul att prova att vara någon kurator. Till exempel. Ja, men... med vuxna. Alltså jag skulle tycka att det var kul att vara... eller intressant. Och jag tror att jag skulle kunna ha mycket att hjälpa till med. Till exempel om man skulle vara kurator på någon verksamhet med utsatta kvinnor. De som har haft det svårt, som behöver prata.
Mm.
Jag skulle även kunna tänka mig inom typ palliativ vård. Där kuratorer behövs på sjukhus. Både för patienter och närstående. Men jag skulle absolut kunna tänka mig att jobba också inom socialtjänst.
Ja.
Längre fram när man har fått mer erfarenhet. För jag tror att jag skulle vilja ha det innan.
Det låter som intressanta yrken men även ganska ganska djupa. Eller sådana liksom. Men jag tänker du har ju säkert med dig ganska mycket också. Ifrån din sjukdom kanske också. Den kanske kan hjälpa till också.
Ja, men det tror jag absolut att det kan göra.
Min podd heter ju Fika med Emma. Det säger sig ganska självt att jag såklart gillar att fika. Det är inte, det vore konstigt annars att man döper en podd till det kanske. Men nu sitter ju vi på länk. Men om vi skulle ses, vad skulle du då bjuda mig på?
På vilket fika? Ah. Oj, oj, oj.
Är du en fika människa, Anneli?
Nej, det är jag nog inte. Inte så mycket fika faktiskt. Men däremot gillar jag ju jättemycket typ att fika på smörgåsar och sånt. Alltså, jag tar ju gärna en räkmacka på kafé och sånt. Eller något mer matigt. Men jag skulle nog kunna bjuda på en räkmacka då. Eller också någon småkaka efteråt. Eller skulle kunna köpa en budapestbakelse bara för att det är bra. Jag tror att det är för att jag inte bakar någonting själv. Och så blir det bara inte att vi brukar ta fika.
Nej. Jag kan tänka så här, fika behöver inte vara att man äter heller. Man kan ju fika bara genom en kopp kaffe och sitta och prata.
Ja, men kaffet, det glömde jag. Självklart så att du får kaffe, ja. Absolut.
Ja, jag tror vi skulle ha riktigt roligt om du och jag sågs på riktigt, tror jag.
Det tror jag också, och vi bor ju inte så långt ifrån egentligen.
Nej, vi gör ju faktiskt inte det. Så det kanske blir så någon gång.
Ja, det tycker jag verkligen.
Ja.
It's a date.
Fika med Emma. Vi tar nästa bild.
Ja.
Den är lite mera, den är lite sorgligare. För det är en bild på i en kyrka eller så här, ett kapell kanske. Och sen är det en urna på bilden och en tavla, en ritad tavla och blommor runt om. Och på bilden är din mamma.
Ja, men precis.
Så står det, älskade mamma, vänta på oss någonstans väldigt nära så kommer vi sen. Den här bilden lades upp förra hösten. Och din mamma gick bort förra hösten, eller hur?
Ja, precis.
Ja, din mamma gick bort förra hösten.
Ja.
Vill du berätta vad som hände?
Ja, precis. Det är ju begravningen där, som du sa. Ungefär 4 veckor innan det. Så... Ja, men då dog mamma. Och det var ju väldigt chockartat när hon dog. Eftersom att vi fick ju reda bara ungefär 6 veckor innan att hon hade cancer i bukspottkörteln. Och som man är så börjar man ju googla på en gång hur brukar såna här prognoser se ut. Alltså det såg ju bara nattsvart ut på hela Google, tyckte jag. Så jag hade inte jättehöga förväntningar när vi 2 veckor efter det skulle följa med mamma till sjukhuset för att prata med läkaren och prata om hennes prognoser. Det blev ju som en dödsdom där och då att nej, men det här kommer inte kunna gå att operera eller bota. Så att det blir
det hade gått så långt liksom, spridit sig så mycket.
Ja, och att den satt väl på något ställe som inte gick att... Nej, men det var någon risk, det gick inte ändå på något sätt.
Okej.
Ja, så att det blev det ju liksom att förbereda med palliativ vård direkt, slutskedet av livet. Och hon fick ju möjlighet att ändå påbörja cellgiftsbehandling för att ha ett hopp om att det kan förlänga livet något. Men ja, och det gjorde hon ju. Hon har fått en behandling. Men ja, det var så långt gånget ändå. Och sen blev hon ju sjuk av cellgifterna. Hon fick också blodförgiftning, sepsis genom den här cellgiftsnålen som går in i kroppen. Och ja, sen bara en månad efter det så var vi ju på sjukhuset, jag och mina 2 syskon. Under 4 dagar med henne. Och då var hon ju väldigt dålig. Hon var ju inte sig själv när hon var där. Men vi hade ju ändå, den första dagen när vi kom till sjukhuset, ett fint samtal med henne, var för sig syskon. Och det var så fint att jag frågade liksom mamma om hon var rädd. Men hon såg inte rädd ut och hon var lugn och så sa hon det att nej, Anneli, jag är inte rädd. Jag är så tacksam över det livet som jag har haft. Och... ja, så det var väldigt fint. Ja, och sen så somnade hon in där 4 dagar senare, omringad av hennes barn då, och alla hennes syskon, sin mamma och pappa. Så att vi var väldigt många för henne där. Det blev fint liksom.
Det blev ett fint avslut.
Ja, det blev det verkligen. Mm. Det är man tacksam för faktiskt.
Ja. Men det måste ändå vara... ja, men chockartat tänker jag. Få ett sånt... Hur... eftersom det gick så fort också. Hur hinner man förbereda sig? Eller... ja, men dels för din mamma och sen för dig och dina syskon. Och...
nej, jag hade ju jätte... svårt. Först att ta det till mig ordentligt. Jag sköter ju liksom bort. Jag tror dagen efter det så sa jag bara till familjen, nej, nu åker vi och kampar. Vi åker till High Chaparral, vi måste göra någonting. Bara för att skildra tankarna typ. Ja, det gick väl under ett par, några dagar. Sen när man kom hem igen så börjar man ju tänka på det precis hela tiden. Och det var ju jättejobbigt att se mamma, speciellt i den här perioden. Hon blev så stressad över att hon visste att hon snart kommer dö. Så hon började ju rensa upp i hela sin lägenhet. Hon åkte till tippen med alla sina grejer i princip. Storstädade, du vet, rensa ut frysen. Hon verkligen städade för döden. Hon ville inte att vi skulle ha någonting och behöva städa upp efter i princip.
Mm.
Så hon var ju, hon, det var väl kanske hennes sätt att skildra sina tankar också, för att inte sitta och bara må jättedåligt, så behövde hon ha det här att göra. Så jag tyckte att det var jättesvårt att veta att hon skulle dö. Jag vet att jag där då tänkte att det här är onaturligt. Det är onaturligt att veta att någon kommer dö snart. Alltså det ska liksom bara gå snabbt och enkelt. Det här känns som att man går och väntar på döden, och att det känns som ett långdraget lidande bara.
Mm.
Men sen har jag förstått att det är väl det här som är det mest naturliga. Att det är så att man vet om oftast när någon kommer dö. Att det är mer ovanligt med till exempel en olycka eller någon snabb död.
Precis, men hon var inte så gammal heller, din mamma.
Nej, hon är 55.
Ja.
Så det var ju... Det
var... Och då har man ju egentligen många år kvar att leva. Så det är ju...
Ja, men jag tycker också det, verkligen.
Hur berättar man för sina barn liksom att mormor kommer inte...
Ja, det var ju typ den svåraste biten, tycker jag.
Jag har ju följt dig ganska länge. Och även under den här tiden. Och det är svårt, jag vet att du la upp bilder på dina barn när de hade svarta kostymer. Och att man gjorde sig fin för att... Och det är otroligt svårt att förstå sig på att man liksom ska klä... jag kan bara gå till mig själv, till mina barn. Man skulle klä sina små barn i svarta kläder och säga hej då till någon som betyder så otroligt mycket. Så ja, det är liksom, man kan inte förstå. Det är...
Nej.
Ja, det...
Nej, verkligen. Och sen försöka liksom då med de här fina kostymerna och blommor i handen få in det här allvaret i det. Och det sätter ju också, det är klart, en viss, alltså det här med att barnen ska vara så pass stora att de ska förstå. Det sätter ju att man har, alltså, ja, nu vet jag inte riktigt vad jag skulle säga, men till exempel då mina yngsta barn var ju inte med på begravningen. Hannes och Linus. För jag tyckte inte att de var mogna för det. Även om det var mormor, vilket var en av också deras absolut närmsta personer i livet, så var de inte mogna för att se så många vuxna vara så ledsna på samma plats. Så jag skulle tänka att de kanske skulle få trauma av det eller någonting. Så att vi fick ju ha en egen liten ceremoni hemma och tända ljus och prata om mormor och så istället. Så att de också får såklart vara delaktiga, för det är jätteviktigt. Men att de stora barnen fick vara med på själva begravningen. Och de var ju också väldigt ledsna den dagen. Men de hanterade det otroligt bra. Och, ja, jag är glad att de var där.
Hur är tiden nu efter då? För jag tänker, ni fick ett sånt himla svårt besked. Och det gick så himla fort. Det var på någon månad eller vad du berättade. Och så var hon borta. Hur är det? Nu är det lite mer än ett år sedan. Hur bearbetar man liksom efteråt?
Direkt efteråt, då fick jag ett otroligt lugn i min kropp. Det var som att det sköljde över mig bara att, åh gud, hon fick en sån fin avslutning. Nu ska hon inte vänta in och lida av det här, att hon ska ligga och vara så sjuk. Och jag bara kände att jag var så himla tacksam också att hon hann berätta att hon var så nöjd och tacksam över livet. Och att hon kan gå nu liksom. Det är okej. Så det har ju verkligen hjälpt mig hela den här processen, tror jag. Att ha den känslan i kroppen. Men sen har det ju givetvis kommit stunden när det känns helt orättvist och obegripligt att hon inte är här. Stunder när jag vill verkligen dela någonting viktigt med henne eller något roligt, då sköljer jag ju saknaden väldigt mycket över.
Ja, kan jag förstå.
Det är så. De säger ju att alltså den här sorgen kommer ju alltid finnas kvar, men livet är ju inte så som det var när hon levde. Det blir något nytt nu. Något nytt som man får lära sig att leva med.
Hon kommer leva vidare i er och vara med er ändå.
Ja, men så är det. Och det är så häftigt det här med minnen. Hur mycket som som är kvar. Alltså det är ju, det räcker väl liksom bara blunda. Man ser ju att hon, man ser ju henne framför sig. Jag hör ju hennes röster inombords och jag vet ju hur hon luktar och hur hon skrattar och hur hon låter när hon blir stressad. Och det är så häftigt att man, det är ju som att de här minnena med henne blir ännu mer djupt bevarade inombords. Så att jag har ju dem jättestarkt nu. Sånt som jag kanske inte tänkte på förut överhuvudtaget.
Precis. Vi går till nästa bild. Och då är det en bild på din sambo. Och sen är det en bild på din äldsta son, Oliver. Och det är så att måhända blod är tjockare än vatten, men kärlek är tjockare än blod. I närmare 9 år har Pontus och Oliver älskat varandra som far och son. Och så har papperna för adoption blivit godkända. Åh. Stämmer det så?
Ja, det stämmer. Jag blir alldeles blödig i ögonen, känner jag.
Ja, blir det?
Ja, jag tycker det är så fint.
Ja, men så har vi pratat om din mamma också. Jag förstår att det är mycket känslor.
Ja.
Det är känslosamt samtal vi har.
Ja, det är rätt härligt faktiskt.
Ja.
Det var en sån bra dag det här. Ja. Att,
vill du berätta? För Oliver är inte Pontus biologiska son.
Nej, precis. Precis. Mm. Så Oliver har ju alltid varit med mig.
Hans biologiska pappa finns inte alls med i bilden.
Nej.
Idag.
Inget alls. Inte sen, inte sen Oliver var jättepytteliten.
Ja.
Så... det var ju otroligt stort liksom när den här adoptionen blev färdig och ja, vi firade verkligen, det var så kul. Vi gjorde lite rolig grej där att Pontus ringde till sin mamma där och bara, ja, jag har fått ett till barnbarn. Men det är klart att hans föräldrar har ju alltid sett Oliver som sitt barnbarn. Ända sedan de träffade han första gången så är de alltid... Där är ju vårt äldsta barnbarn, de är alltid inkluderat. Det har folk varit jättebra på.
Men när började tankarna om att Pontus skulle adoptera honom? När började de liksom rulla?
Jag har ju redan tänkt på det ända sedan vi fick Joel. Bara för att jag ville att det skulle vara... rättvist mellan alla, det skulle kännas samma. Och så blev det återigen när vi köpte hus, då började jag tänka väldigt mycket på juridiska frågor. Man vet aldrig vad som händer i livet och det är med det här arvsfrågor och så vidare juridiskt. För att det är mycket saker som kan skilja då om man är ett särkullebarn eller om man är inte är det. Och jag visste ju att de här papperna kommer ju ändå inte göra någon förändring kärleksmässigt sett. Så det kvittar ju. Men alla de här praktiska sakerna, det spökade omkring i mitt huvud. Och jag kunde ha mardröm med dem där och tänka, herregud, hur ska det gå? Och så satt jag och räknade, hur blir det då om jag dör? Och vi är inte gifta, hur blir det med Olle, hur blir det med de andra? Alltså du vet. Men jag i alla fall pratade ju med den biologiska spermadonatorn, brukar jag kalla honom. Att adoptionen skulle bli av så att det slapp bli en rättsprocess.
Ja, okej.
Okay. Och bli utdraget. Och,
ja, för man måste ändå ha den biologiska faderns underskrift liksom.
Ja, om det inte då tas till rätten. Då behövs det väl inte om man får det beslutet igenom. Men det är ju en lättare väg att få hans underskrift. Och han har ju ändå ingen relation med Oliver, så jag tyckte väl att det är en bra öppning att ta upp den nu. Ja, skickade vi in papperna, fick han papperna att det var färdigt. Fast först fick vi ju gå till också socialtjänsten. Pontus fick ju få en intervju och även jag och även Oliver då. Och så fick han berätta hur han upplever och vad han vill. För att när barn börjar bli större, Oliver var ju då 11, snart 12. Då låter de ju barn få vara med och bestämma och säga, inte bestämma men säga vad de tycker.
Men det var ändå självklarhet för Pontus att liksom, det är klart att jag gör det här.
Ja, det har inte varit några tvivel någon gång. Han har ju alltid sett Oliver som sin egen. Liksom. Det är hans son och det är klart att det ska också synas på papper. Att det är så det ska vara. Liksom.
Vad fint.
Ja.
Fin kärlek.
Det är det verkligen.
Ja. Vi tar näst sista bilden. Och då är det en bild på massor av godsaker.
Ja, titta.
Ja, det är från förra årets uppesittarkväll.
Titta, vad fint.
Och det är massor av skumtomtar, lite choklad och polkagrisar och ja, massor av gott. Och så står det att du har uppesittarkväll med äldsta sonen.
Mm.
Är det så att du gillar julen, Anneli?
Nej, det skulle jag faktiskt inte säga att jag gör.
Nej?
Jag är inte grinchen direkt, men jag är inte någon julfanatiker eller julfantast alls. Jag har många år haft ångest inför jul och tycker att jul är jobbig och det är väldigt stressande och krävande.
Okej.
Det är svårt att få den här peacefulheten kring julen faktiskt. Jag tycker att det är jobbigt att ställa upp tomtar till och med, men jag gör det väl för barnens skull och fixar lite fint och så. Men, ja, men däremot uppesittarkvällen, den gillar jag. Jag tycker att
den gillar jag.
Jag tycker att det är jättemysigt att sitta i familjen och se på Bingolotto. Och det är ju mer höjdpunkt än julafton, tycker jag.
Men det är nog säkert så i vissa familjer att det är liksom en mer höjdpunkt än. För det är ju lite speciellt det där. För liksom julafton det är ju en dag med ganska mycket stress för många. Och man ska hit och man ska dit och man ska äta. Och så ska man äta lite till och så ska man öppna julklappar så ska man skynda sig. Det är så säkert för jättemånga familjer. Och då är det liksom så här. Det är så mycket press den dagen. Så jag tänker, uppesittarkvällen är det är då man liksom laddar inför den här dagen. Och då bara chillar man.
Ja, den är ju underbar. Liksom med skinka i ugnen och massa gott att äta. Och bara den här förväntansfulla känslan av att imorgon ska barnen bli glada på morgonen när tomten har kommit. Man känner sig väldigt till freds den kvällen. Sen kommer julafton och stressen som du pratar om.
Ja.
Men man får försöka sänka garden lite och tänka att det är ju bara en dag och det är för barnens skull.
Ja.
De kräver ju inte mer egentligen. Det är ju en annan som bara ställer upp.
Ja.
Vrider upp att precis. Man ska ha massor att göra. Ja.
Mm. Den sista bilden är en bild på dina fyra killar. Och när jag scrollade i ditt konto så blev det var många bilder på dig och Pontus. Eller när du liksom hyllade han och sånt. Men även dina fyra barn. Det är verkligen ditt allt när man går igenom ditt konto liksom.
Ja. Ja, men det är jag faktiskt beredd att hålla med. Jag vet ju inte hur det är att leva ett vuxent liv utan barn. Jag fick ju barn så tidigt. Och hela mitt vuxna liv har jag haft dem med mig. Och jag identifierar mig väldigt starkt som en mamma. Och jag bara älskar dem väldigt mycket.
Ja, det är ju förståeligt ju, att man gör det.
Ja.
Men den här bilden är från i somras, eller hur?
Ja, precis. Den i somras.
Ni hade en riktig campingsommar, står det här.
Ja. Ja, vi flängde mycket i somras faktiskt. Det var väldigt roligt.
Ja. Hade ni en husvagn eller husbil eller något sånt? Eller?
Ja, vi har husvagn. Mm. Så den släpar vi ju omkring på diverse ställen. Jättehärligt.
Vad mysigt.
Ja, det är jättemysigt. Och just den här sommaren så kände jag första gången att nu är samtliga barn så pass stora att jag inte behöver liksom springa efter en ett- eller tvååring. Och den är borta och vad händer nu? Och där är vatten. Alltså jag fick inte den där stressen som kan vara. Nu var det liksom mer att det var väldigt mysigt, peacefullt. Och alla träffade kompisar och leka med. Och ja, riktigt campingsommar.
Vad härligt det låter.
Ja.
Men det var alla bilder, Anneli. Tusen tack för att du ville vara med. Och jag får önska dig ändå en god jul, för nu är det snart jul. Eller en god uppesittarkväll kanske jag får säga.
Och tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det var jätteroligt att gå igenom det här med dig. Och god jul till dig och familjen också. Och bra uppesittarkväll.
Fika time med Emma. Fika är gott.